Känner varmt välkomna till Toto Balotto. När ni hör det här så är det tisdag den 29 november. Det är det faktiskt i Qatar. Klockan har precis passerat midnatt. Portugal har besegrat kanske turneringens största besvikelse hittills, Uruguay, och är tillsammans med Frankrike och Brasilien klara för åttondelsfinal hemma i ett, vad jag förmodar, pissigt, kallt och mörkt Rönninge. Sitter Wilbur José och mår hur då?
Nej, men jag satt och log lite för mig själv här och blev lite upprymd över Glenn Strömbergs avslutande kommentering. För att sista typ 6-7 minuterna så lät han irriterad. Alltså det vet ju du och jag som jobbar med audio, så att säga, att det räcker med små nyanser när man pratar rätt in i en mick och rätt ut i folks trumhinnor för att man ska höra de här små nyanserna. Han lät nästan lite sur och grinig. Han skulle summera då Portugals två första matcher. De är vidare, de har 6 poäng och han är inte alls imponerad. Alltså det var en ganska stor såg ändå, tycker jag, från Glenn Strömberg. Jag blev lite förvånad ändå.
Jag fattar. Det är de små sakerna som gör det. Det här var ju dock inte någon match av de små rubrikerna. Det är ofrånkomligen så att man såklart kommer ägna en del tankeverksamhet åt den man som i inledningen av den andra halvleken valde att pitcha med en regnbågsflagga i handen och iförd en t-shirt där det på magen stod under ett Stålmannen S att Save Ukraine, och på ryggen så stod det Respect for Iranian Woman. Mm.
Det är ett mod.
Det är ett mod av sällan skådat slag.
Det är också ett adjö.
Vet du vad jag gör här nu?
Nej.
Sitter med sånt jävla ångestpåslag på mitt uttal på Iranian woman eller Iranian woman efter den women, presskonferens. nu är det ingenting som stämmer. Iranian women. Iranian women. Såg du presskonferensen idag? Såg du bilderna därifrån? Den amerikanska presskonferensen?
Absolut. Du kan väl recappa det lite snabbt.
Nej, men det var ju då den amerikanska lagkaptenen Tyler Adams som satt på podiet tillsammans med Greg Berhalter och fick då frågan av en liksom upprörd iransk presskår där frågorna bara haglade fientligt ställda, och Olof Lund var ju där och vittnade om en oerhört märklig presskonferens i form av liksom tonläge. Väldigt många då iranska journalister som riktade frågor till både Tyler Adams och Greg Berhalter om allt från amerikanska arméskepp som ligger liksom parkerade i Iran och visumfrågor, hur de skiljer sig i USA kontra Iran. Det var väldigt mycket utrikespolitik, och Tyler Adams, blott 23 år gammal, han behöll ju lugnet som en jävla filbunke, och när han då hade uttalat Iran fel, så var det väl någon iransk journalist där som tyckte att det var respektlöst och liksom ställde honom mot väggen utifrån det här. Och svarade han mycket klokt.
You say you support the Iranian people, but you're pronouncing our country's name wrong. Our country is named Iran, not Iran. Please, once and for all, let's get this clear. Second of all, are you okay to be representing a country that has so much discrimination against black people in its own borders, and we saw the Black Lives Matter movement over the past few years.
My apologies on the mispronunciation of your country. That being said, You know, there's discrimination everywhere you go. You know, one thing that I've learned, especially from living abroad in the past years and having to fit in different cultures, is that in the U.S. we're continuing to make progress every single day. I grew up in a white family with obviously an African American heritage and background as well. So I had a little bit of different cultures, and I was very easily able to assimilate in different cultures. So you know, not everyone has that ease and the ability to do that, and obviously it takes longest to understand. And through education, I think it's super important. Like you just educated me now on the pronunciation of your country. So it's a process. I think as long as you see progress, that's the most important thing.
Så det var det som gjorde att jag helt och fullt tappade koncepten här när jag skulle. Jag vet, jag känner liksom i magen att jag kommer inte få den där tischryggen rätt. Ni förstod säkert vad det stod på den i alla fall. Det var det viktiga. Och som du sa, vilket jävla mod som visas upp här. Men vad händer med den här gubben nu, tror du?
Nej, jag tänker att det är väl din uppgift att ta reda på som utrikeskorrespondent för TV4. Det är väl bara, jag har du pratat med någon där nere, Olof Lund eller någon av de andra grävande journalisterna?
Alltså det hände ju för 20 minuter sedan.
Jo, men vad fan, larmklockorna går väl i varenda jävla direkt. Slack-grupp på TV4 när liksom en sån grej händer. Olof kutar väl ut i kallingarna ner på gatan och börjar gräva.
Jag misstänker faktiskt att Lund redan är on the case. Ja. Däremot så kan jag säga så här att... Backe! På andra sidan väggen. Där är det lite lugnare.
Backe känner lugnet, eller hur?
Där är det inte många knop som gör sig den här frågan.
Nej, sannoliken inte. Han sitter ju däremot och tokanalyserar den här matchen nu. Han kommer ju ha en utläggning på Portugal och på Uruguay.
Nej, men det är väl klart att vi ska försöka följa upp det där. Vi lär väl inte vara ensamma på det spåret imorgon. Men det blir ju onekligen intressant, för att det här var ju liksom en protest från en utomstående i stil med Pussy Riots pitchning där i VM-finalen för 4 år sedan i Ryssland. Men det här är ju på en helt annan spelplan med helt andra insatser. Jag skulle vilja banka ut den största av schnitzlar till den här personens ballar av stål.
Verkligen.
Vilket jävla patos man har i bröstet när man... För att det är inte så att den här personen liksom har bränt insatserna här. Och han vet ju... Alltså, såhär, ingen har väl någonsin liksom kommit undan heller med en pitchning senaste 10 åren på den här scenen. Kanske liksom League 2 eller någon superettan fight eller vad det nu skulle kunna vara. Men på den här nivån.
Jag vet inte vad straffen, alltså tillträdesförbud givetvis och någon slags bötesbelopp. Men alltså på vanliga arenor runt om i Europa är väl ett ganska rimligt straff om man pitchar. Jag har sett någon som har lyckats ta sig in, eller flera som har lyckats ta sig tillbaka in i publiken och sen skyddas av sina egna. Dock kanske då fått tillträdesförbud i efterhand. Men i det här fallet i Qatar, alltså går vi bara att spekulera om vilka typer av straff de har för det där. Det är väl i nivå med Singapores städlagar som de har. Liksom. Spottar du på gatan, då är det 12 000 i böter och sådär. Vad det gäller de här grejerna, så där är politik i det. Så man är fullt ångest och blir lite rädd för den här. Det var en kille, eller hur?
Ja, absolut.
Men du sa att han hade Superman-tröja. Det var inte Jimmy Jump då? Brukar inte han ha det?
Han hade väl det någon gång. Det kanske var liksom en Jimmy Jump-hyllning.
Mm. Exakt.
Jag vet inte. Ja. Men jag känner ju verkligen i magen att vi kan inte utesluta någonting här i reprimander för den här gubben. Och det säger väl allting om allt som är fel med det här mästerskapet. Hur som helst, den andra gruppspelsomgången är färdigspelad. Som jag sa, 3 lag är helt klara för åttondelsrundorna. Det är alltså Frankrike, Brasilien och Portugal. Det är en hel del grupper som tornat upp sig till riktiga jävla getingbon inför avgörandena som börjar rulla senare idag då. Kanske framförallt då i grupp B där faktiskt alla lag kan gå vidare. Det är väl högst otroligt att Wales gör det. Men de behöver ju slå England med en jävla massa bollar. Där verkar ju då Gareth Southgate göra sitt. Jag läste tidigare idag att Jordan Henderson väntas starta på Jude Bellinghams bekostnad och att Gareth Southgate då ska ha Bellingham, Phil Foden, Marcus Rashford och Trent Alexander-Arnold på kvisten. Han är så jävla fin där Southgate. Han gör det inte lätt för sig.
Nej, det gör han fan inte.
Trycker upp de där insatserna.
Ja, det gör han sannoliken. Alltså. Jag har på tvn här då, i bakgrunden och de håller på att veva de här straffsituationerna nu. Uruguay fick en straff.
Det var ännu en rubrik här från Uruguay-Portugal.
Jag menar Portugal fick ju en straff där på slutet som Jonas Eriksson gick stenhårt emot. Och man visar en annan straffsituation. Var det med en amerikansk spelare som hände tidigare och att man kan bedöma olika. Men han var väldigt tydlig där Jonas Eriksson att det inte var straff. Jag tyckte det nästan kändes som en straff. Fast å andra sidan kan jag inte handsregeln.
Nej, men det är väl ingen som kan handsregeln och jag tycker ju att Jonas Eriksson förklarar hur han tolkar just den här delen av hans väldigt väl i och med att, alltså så har jag uppfattat det de senaste 2-3 åren eller sen den här liksom nya paragrafen kring handsregeln kom att när spelare täcker, lägger sig ner för att blocka skott eller glidtackla och man har en stödjearm som man på ett väldigt naturligt sätt sätter ner bakom kroppen för att ta emot sig med. Om den handen, armen nuddar bollen i något skottblock eller liksom i att bollen passerar så ska inte det bedömas på samma sätt som om det är den andra armen som ovanför eller utanför kroppen blockar samma skott eller samma passning, vad det nu kan vara. Och det här förklarar Jonas Eriksson. Sen så måste jag säga, jag har sett väldigt mycket av SVT-sändningar här nerifrån och han är ju, ja men, han är väl den mest sakkunniga vi har i landet på regeltolkningar, på regelboken, på samspelet mellan domarna och varummet. Men alltså, rätta mig om jag har fel, jag har hört Jonas Eriksson väldigt många gånger från SVT-studio gå rätt emot utfallet ute på plan, alltså domarens beslut.
Jo.
Och då undrar man ju, är det liksom, är det Jonas som inte är up to date med några nya typer av liksom, regeltolkningar? Eller är det så att inte ens vår mest kunniga i frågorna kan liksom förklara varför domarna med hjälp av ett helt varum gör som de gör? Ja. Inte bara en gång eller två gånger, utan fan, vi är väl uppe i 5-6 gånger. Liksom.
Ja, men det är väl, det gäller väl att hålla tankarna isär lite grann vad det gäller dels gå emot ett varum och dels vad det gäller bedömningar. Alltså utifrån regelboken tänker jag, för jag menar det kan ju fortfarande bli fel oavsett om det är ett helt varum eller om det bara är en huvuddomare eller en assisterande domare som fattar ett beslut, och du sitter ju faktiskt på svaret där och det du alltid brukar upprepa när det gäller hela den stora domarfrågan så att säga, och det är ju att fotbollen är inte binär, alltså domsluten går inte, det är regeltolkningar vi pysslar med här.
Det finns ingen regelbok.
Nej, alltså det finns, nej, precis, det är så du brukar säga. Ja. Och med det
finns bara alla domare i världens tolkningar,
ja,
av dem.
Exakt. Och då kommer det alltid bli en så att säga subjektiv bedömning av den objektiva regelboken så att säga. De har paragrafer att förhålla sig till och att gå efter. Men det kommer alltid, precis som i den här handsituationen, vara en bedömning om man håller sig innanför eller om man gör faktiskt ett regelbrott. Och det är väl det som är Jonas.
Så att du kanske behöver introducera subjektivitetstrappan även när det kommer till domslut?
Alltså det skulle man ju definitivt kunna göra. Jag menar, är du född i Milan och dömer Milan och dessutom visade sig att du är stor Milan-supporter, det är klart att liksom på subjektivitetstrappan vad det gäller domslut så hamnar du högt upp. Om det är så vi menar. Men Jag tänkte säga det, vad det gäller de här domsluten och vad det gäller Jonas Eriksson och hur en diskussion kan bli, liksom, hur diskussionen blir i studion med en domare på plats. Det är ju någonting jag har följt sedan 2003 i italiensk tv. Där har man till och med haft en domarpanel som har diskuterat domslut sinsemellan där de inte har varit ense. Så att Jonas Eriksson inte är överens med vad varummet beslutar eller vad huvuddomaren beslutar, det är ju bara rimligt och så måste det kunna vara. Eftersom det är en regeltolkning.
Mm. Ja, verkligen.
Så det kan jag tycka är lite fräscht.
Ja, nej men verkligen. Och så här, jag riktar ingen kritik mot Jonas Eriksson, absolut inte. Utan jag är bara förundrad över hur en så pass skarp domarhjärna som har liksom alla förutsättningar som man kan ha för att förstå domslut, regeltolkningar och vad resultaten ska bli ute på plan. Liksom att han är så ofta inte överens med besluten som tas där ute på plan. Nej, jag vet inte, jag tycker att det är häpnadsväckande.
Vi är mitt i kanske den mest intensiva fotbollssäsongen någonsin i och med att det ligger mästerskap mitt i all klubblagsfotboll. Vi pratar i alla fall hur som helst toppfotboll som avslutar toppfotboll med de mest ärofyllda bucklorna på spel. Och i detta har vår kära sponsor Samsung TV en enormt stor betydelse, ska du veta. Och för en kräsen tv-kund som mig som verkligen vill optimera upplevelsen oavsett om det är sändning, jag ligger i sängen, är på resa eller sitter i mitt stora ljusa vardagsrum, så är jag extremt tacksam att Samsung har tänkt på precis allt. De har de senaste åren utvidgat sin tv-portfolio och kan idag erbjuda en tv för precis alla rum. Med teknik i toppklass och innovativ design erbjuder Samsung en otrolig tittarupplevelse. Och detta gäller oavsett var du befinner dig. En viktig detalj, inte minst i dessa mästerskapstider. Så, låt oss ta mitt vardagsrum där det hänger en neokulad 8K. Vi snackar inga kompromisser. Vi snackar otrolig kvalitet vad det gäller design och teknik. Och Samsung neokulad 8K är den givna TVn, om ni frågar mig, i just vardagsrummet. Skärmen är stor och slim design. Det är viktigt. Och med Samsung så behöver du liksom inte välja, utan du får både teknik och design i toppklass. Vad är då en bildupplevelse i 8K? Jo, det ger dig färger, detaljer och kontraster på en helt ny nivå. TVs ram är som sagt otroligt tunn. Bilden täcker 99% av ytan, med sån sak. Och med en enda transparent kabel som leder upp till TVn så får man också ett stilrent uttryck. Högtalarna i TVs alla hörn kan följa rörelserna i skärmen, som till exempel en bil, en helikopter eller ett skottdrama. Fattar ni vad jag menar? Mm, jag antar det. Glöm heller inte bort en Samsung soundbar. Ja, men verkligen. Då får du ju den fulländade TV-upplevelsen. Låter det här intressant för er? Ja, jag tror det. Då går ni in på totobalotto.samsung.se och så kikar ni runt i deras breda tv-utbud och hittar en tv för just dig och det rummet dit du söker en tv. Vi säger stort tack till Samsung som är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Flowlife. Jajamensan, de är tillbaka. Ni kanske minns dem, de har varit med i Toto Balotto många gånger. De som är bäst, tycker vi, på återhämtning och massage. Vi pratar återhämtning och massage i världsklass för alla med deras marknadsledande produkter. De har ju fått en massa utmärkelser i flertalet sådana bäst i testundersökningar. Så jag säger det bara, jag tycker att de är bäst. De har sponsrat flertalet allsvenska fotbollsklubbar under säsongen, bland annat AIK, Djurgården och guldmedaljörerna BK Häcken. Men det är också massage i hemmet. Vare sig man är ute efter optimal återhämtning eller maximal avkoppling. Ja, helt enkelt så passar de lika bra efter ett träningspass som framför tvn i tv-soffan. Och det kan jag gå i god för eftersom jag har flera av deras produkter och gillar att just ligga i soffan. Köp julklapparna, gör det hos kära fina Flowlife. Ni går in på flowlife.com och det är läge att göra det just nu, för det finns en massa fina deals och erbjudanden. Kör hårt, vi säger stort tack till Flowlife. Gå in på flowlife.com. Toto Balotto görs i samarbete med Sambla, låneförmedlaren ni vet, som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller, det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor, ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån eller ett lån inför en resa eller ett lån för en resa. Alla ni som känner att det här, min nuvarande räntesituation alltså, den vill jag banne mig se om jag kan göra något åt. Ja, då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen, och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper en, ja då är det bara att lyfta på luren och slå Samla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra och se över lån. Vi säger tack Samla för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Anywho, vi hörde senast i lördags, det var en ganska deppig inledning i alla fall på pappret mellan Tunisien och Australien samt Polen och Saudiarabien som inledde den speldagen. Efter det så besegrade Frankrike, Danmark och Argentina Mexiko. Jag tänker att vi kan börja i de ändarna. Jag var på plats och såg Frankrike slå Danmark med 2-1, men jag måste säga att jag tycker faktiskt Danmark står upp på ett ganska imponerande sätt och går ju för ett segermål dem också efter 1-1.
Absolut, jag håller helt med dig. Jag hörde Jesper Hoffman i Fotbollsmorgon gick ganska hårt på danskan, och det tyckte jag var också både roligt och på ett sätt också uppfriskande. I all, och det menar jag att vi har bidragit till ganska mycket också, hype kring den danska fotbollen och vad de faktiskt gör. Det tog ner dem lite på jorden, i alla fall spelare för spelare, att ja, med Höjbjerg, det är ju trots allt inte Casemiro, och Tchouameni kanske är en större spelare än ja, vem det är nu som spelar bredvid Höjbjerg på mittfältet.
Ja, absolut. Sen så har de ju bara en poäng efter 2 matcher, men så som gruppen har utvecklat sig så har de ju faktiskt en fullt realistisk möjlighet att lösa det här ändå, eftersom Frankrike förmodligen med deras bredd och deras rotationer i den elvan och spelare som vill visa framfötterna och ta sig in i lagen inför slutspelet kommer göra sitt mot Tunisien, i alla fall ta en poäng. Då har Danmark allting i egna händer mot Australien. Det räcker med att besegra The Socceroos så är Danmark vidare bakom Frankrike. Det ser jag ju som väldigt troligt här inför avgörandet där. Men jag tycker, jag pratade ju med både Andreas Christensen, Kasper Schmeichel och Kasper Jordman efter matchen i Flashen. Förstod inte speciellt mycket.
Men, det var kul.
Nej, men var det någon som jag förstod hyfsat väl och som jag tyckte liksom gav ett jävligt bra intryck på alla sätt och vis, och det är ju inte liksom någon vidare ny spaning, det har väl han liksom omgärdat med i snacket sen han klev på liksom, just förbundskapten Hjulman där. Jävla, alltså, så jävla bra analytisk, så jävla korrekt och rimlig, och inga överord och inga liksom klyschor, utan så jävla skarp kändes han.
Ja, jag håller helt med. Jag tycker han är så, men det har han väl varit hela tiden, alltså till och med i det där extremt svåra ögonblicket, inte bara ögonblicket men hela efterspelet av Christian Eriksen senast, så tar han ju även den situationen så att säga lite på uppstuds, men som en kung.
Ja, absolut, men det jag tror att jag pratar om här, det är liksom så här, man fattade verkligen att det här är inte bara liksom en jävla hyvens människa. Det verkar vara en väldigt sympatisk person på alla sätt och vis. Visade liksom, ja, men du vet ju själv hur det är i en mixad zon eller i en flash. Det är inte direkt så att alla där är jämställda. Det är ju djungens lag och det finns en hierarki som fan är tydligare än så många ställen man kan uppleva som en människa. Jag står ju där och man känner sig liksom som en prostituerad i något slags omvänt förhandlingsläge. Det är jag som går ner i pris för att liksom få till någonting framme vid min mikrofon och framför min kamera. Ja, man börjar på en lax och sen så får man ingen. Och så, då hör man sig själv, liksom, även fast man står där och bara så här, vilka jävla uppblåsta divalater och näser i vädret som bara florerar här. Fy fan, kan inte någon bara visa lite jävla respekt och ställa sig här och svara på 2 frågor? Det är ett jobb, det är vi som betalar hela den här cirkusen. Ge mig någonting! Och så hör man sig själv. Alltså jag behöver inte Christian Eriksen eller Hugo Lloris. Nej. Ge mig någon bara. Någon som pratar engelska. Ja. Till slut är man ju nere på en 300.
Ja, såklart.
Jag kan ta ha det chans någon jävla ass eller något som pratar engelska. Vem som helst. Nej, men jag skulle bara säga det kring då Jordman att jag tycker att han verkligen bevisar sig som matchcoach i hur han liksom kan analysera flödet av matchen, vad som händer vid 1-0, vad som händer vid 1-1, hur han resonerar, hur han tänker med byten, hur han tänker med balansen, hur han går för det. Och det ställs ju liksom i bjärt kontrast till då Pixi Stojkovic jävla stroke idag som serbisk matchcoach. När Serbien håller på att schabbla bort en 3-1-ledning mot Kamerun till förlust. Jag har aldrig sett en sämre matchcoachning, tror jag.
Nej, och om du tänker tillbaka på matchen och när Serbien gör sitt 3-1-mål. Alltså det är en ruskig nedstängning av en match. Alltså sett till hur matchbilden har varit fram till det 3-1-målet. Sett också faktiskt till hur det 3-1-målet görs. Som av en händelse rullar det i repris i detta nu. När han släpper på 1, är det Milinkovic-Savic som släpper den bara på 1 och sen så hittar de in till Mitrovic och bara kan raka in den. Fantastiskt snyggt mål såklart. Men alltså, de är ju i spillror, Kamerun här. Det finns ju ingenting som talar för att de ska lyckas med någonting i den här matchen.
Alltså det stinker 5-1 när det där målet görs.
Ja, verkligen. Det stinker ju faktiskt shitrött på minst en Kamerun-spelare. Och TIA och alltihopa, man känner att det är över. Då kliver han in med matchcoachningen. Sen måste man ju skicka en känga till Fiorentinas Milenkovic som upphäver offsiden ett par gånger.
Du kommer ihåg vad jag sa i Tutski?
Nej, vad sa du?
Nej, men jag singlade ju fram då Strajnja Pavlovic som vår gubbe.
Ja. Jag är i mål också i den här matchen.
Liksom återväxten i de defensiva leden. Det kanske var som stjärnskott i och för sig. Mitrovic är väl vår gubbe. Hur som, jag valde i alla fall att lyfta Pavlovic för att jag tycker att han är jävligt bra och jag tycker att han är en rättmätig spelare att omnämna som är liksom som efterträdaren till Nemanja Vidic, för att, om jag vill minnas mitt citat rätt, låt oss vara ärliga, Nikola Milenkovic kommer aldrig bli någon Nemanja Vidic.
Just det, så var det. Det var väl jag, precis som du säger, jag försökte lyfta upp honom till några slags skyar bara för att Manchester United har varit intresserade. Vad fan det nu betyder då? Men varför är de fortfarande en go-to-klubb? Liksom att så här, Manchester United var intresserade. Jaha, det betyder precis ingenting. Men okej då, stora klubbar. Jag vet att Juventus har varit intresserade. Betyder det någonting? Ja, det betyder väl någonting. Juventus för övrigt, Terremoto Juves, da sera. Har du hört det eller?
Ja,
jordbävning i det svartvita Turin.
Det var kul, för det kom en push från Expressen bara någon halvtimme innan att Europas största vulkan har fått ett utbrott.
Etna.
Inte varit aktiv på 40 år. Jag såg bara pushen. Det var inte vilken vulkan som var namngiven. Det kanske var världens största vulkan. Kommer fan inte ihåg. Och sen så ser jag då bara dig på Twitter. Vulkanutbrott i Juventus. Jaha. Tyckte jag var ett fint tecken i skyn.
För mega vulkan helt plötsligt så dyker upp i Turin som man inte har känt till. Något berg liksom, som har fått ett utbrott. Men vänta, Europas största vulkan. Räknas, vad heter den på Teneriffa? Är det Europas största måste det vara?
Vad sa du för något?
Måste vara större än Etna, eller Etna större. Nej, men vulkanen i, alltså på Teneriffa.
Jaha.
Jag fick fram att det var Europas största vulkan och att det inte var Etna, men det kanske är Etna. Och att Kanarieöarna inte räknas till Europa. Nu är jag ute och cyklar här, känner jag. Vad fan ska jag någonstans? Det var inte ens
viktigt. Vet du vad jag tycker?
Nej.
Vet du vad jag tycker? Jag tycker vi skiter i vulkanutbrottet där. Som,
väldigt roligt att
som
min gode vän Fiorentina supporter, precis som jag, Jakob Nilsson, läste 10 poäng vulkaner på Stockholms universitet. Teide, heter den inte så? Den på Teneriffa. Skitsamma.
Välinvesterad tid av livet. När du till och med har tappat den största. Ja. Men 10 HP-vulkaner har du.
Du, i Juventus. Nej, men kämpa på det här, så kan vi gå tillbaka till VM sen. Men hela styrelsen lämnar. Alltså vi pratar president Agnelli, vi pratar vicepresident Nedved, vd Arriva Bene och alla andra, det är typ 6-7 pers till som bara sopas ut. Hela styrelserummet töms, de är borta. Och jag kan inte läsa det här på något annat sätt än att det är Agnelli-familjens starkaste man just nu, John Elkann, som har gått in och städat upp där. Det här kan inte fortsätta. 11 år har André Agnelli varit klubbpresident för Juventus. Nu var det dags för John Elkann att kliva in och styra upp det.
Men och alltså, är känslan att det är liksom det är stil och klass och det är lugnt och det är genomtänkt, eller får du känslan av att det är någon spur of the moment här och att Elkann agerar?
Nej, han är inte en sån person.
I någon typ av affekt att någonting har hänt eller?
Nej, men alltså John Elkann är ju vad ska vi säga, påläggskalven i Agnelli-familjen. Han får alla tunga upp.
Det är inte Lapo?
Nej, det är sannoliken inte Lapo som åker fast med åker fast för utpressning i New York. Han har ju alltså slut
på kulen. Han åkte väl på ladd också, va?
Ja, men det har jag ju gjort alltså flera gånger. Alltså han är ju liksom tagits av polis när han har varit med flera prostituerade transkvinnor. Eller förlåt, jag tar om där. När han har varit med flera prostituerade transar och vad säger man? Transperson, trans. Vad säger man, Gusten?
Gå vidare.
Transar. Transkvinnor vill jag få det till. Vad håller jag på med här? Fan.
Jag är fortfarande i för svag dagsform efter pitchans t-shirt-rygg.
Ja. Ja, det är bra. Jag med.
Ja, jag ger mig inte in där.
Han har då blivit tagen på bar gärning med det, men det mest den mest anmärkningsvärda stunden var i alla fall när han hade slut på cash i New York och påstod då, eller han lät meddela att han var kidnappad borta i staterna, att han behövde 150 000, alltså 15 000 dollar, inte mer. Och såklart så Agnelli-familjen back home i Turin tänkte, vad fan, kidnappad? Alltså, vi är ju miljarder. Varför vill de bara 15 000 dollar? Det var ju bara han som ville ha en liten lätt överföring så han kunde fortsätta leva livet i New York. Sopar man alltid där under mattan sen. Med Lapo. Lapo, ken avanzon på. Lapo, ken avanzon på. Finns det lite kvar åt oss, brukar man ju sjunga då, i Fiorentina-klacken. Ja, tillbaka.
Nej, fint. Men såklart, Lapo Elkann är såklart då bortkopplad från Juventus sportsliga liksom, beslut. Men du nämner här då John Elkann som Agnelli-familjens starka. Vad är hans liksom, titel? För att André Agnelli var ju trots allt president.
Nej, men John Elkann tror jag inte haft med Juventus att göra nu på slutet. Han har haft mycket med Ferrari att göra. Uppgifterna kommer från La Gazzetta dello Sport och i de här uppgifterna då så säger man att John Elkann, alltså CEO för Exor som är holdingbolaget som kontrollerar hela Juventus företagsimperium. Han ska sätta sig vid ett podie och offentliggöra de här uppgifterna som Gazzetta dello Sport har. Men vi får se att det är högst troligt att det är så här och att Agnelli-familjens numero uno kliver in och mer eller mindre tar kontroll över klubben. Alltså jag är ganska säker på att han har varit väldigt missnöjd med hur saker och ting har skötts de senaste 5 åren.
Mm. Ja, nej, men då tycker jag, eftersom vi trots allt är mitt i ett VM, att vi stannar där. De som vill fortsätta följa det här via någon form av Toto Balutto-rapportering hänvisar vi till din Twitter de kommande dagarna. Vi hoppas på att Det här innebär att Lapp och Elkan välkomnas tillbaka in i värmen. Och vi utgår från att Max Allegri fortfarande är Juventus-tränare. Han ska naturligtvis ingenstans.
Exakt så.
Tillbaka till VM då. Var vi klara med Frankrike och Danmark? Nej, det var vi inte, för vi måste säga någonting om Kylian Mbappé. Känns det inte som att han är on a fucking mission här? Det ska stämmas i bäcken.
Han är på ett mission och han har redan vunnit allt och han är så jävla stor och sådär. Men jag har Erik Nivas ord som ekar i min skalle. Du kommer ihåg för ett antal år sedan när han satt i Toto Balotto och kollade i sin spåkula och sa att men det finns en person som är redo att liksom ta stafettpinnen lite efter Messi och Ronaldo och på något sätt vara den givna Ballon d'Or-vinnaren under väldigt många år framöver. Och det var Mbappé. Sen kan jag tycka att i något läge när allt jidder var med PSG och ska gå till Real Madrid och han skulle ha så jävla hög lön och han skulle vara med och styra i PSG och sådär, kan jag tycka att han tappade lite av, eller jag tappade i alla fall lite av, jag ska inte säga, jag har inte haft någon kärlek till honom, men någonting försvann liksom i hela den soppan som har varit Mbappé.
Han har ju varit väldigt svårälskad senaste två åren.
Ja, men det tycker jag faktiskt att han har varit. Och då ska du ju säga att han var väldigt lättälskad innan. Med liksom bilderna från pojkrummet, hans idoliserande av, vem var det som han hade som stor idol?
Ronaldo.
Ja, Ronaldo, exakt. Liksom det idoliserande. Han var som en liten pojke som älskade att spela fotboll. Och det var väl det man älskade då.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och att han gjorde det så fantastiskt bra. Men det som du säger, det, nu, han är på ett mission. Jag tycker bra uttryckt. Han ska uträtta stordåd. Jag vet att vi inte har lagt ut texten kring Toto Ballon de senaste två månaderna. Jag tyckte att det varit ganska inaktuellt. Det har känts peppigt att liksom prata Toto Ballon. Men nu får jag pepp. Alltså nu känner jag att det börjar bli läge att lägga ut en lista. Så vi kan väl lägga den lilla cliffhangen att den kommer. Men att Mbappé ligger rätta på den listan. Just nu så känns det, jag ska inte säga att det känns givet, men topp tre igen. Sen blir det ju intressant, alltså det vet ju alla. Ni hörde min utläggning kring Mané.
Det är väl Enner Valencia emot?
Ja, det är Enner Valencia emot. Men efter afrikanska mästerskapen, när Toto Ballon introducerades, så la ju väldigt stor vikt. Alltså jag värderade väldigt hårt att Senegal vann afrikanska mästerskapen och att Mané var grym under ett år som inte innehöll några mästerskap. Vi visste att liksom, Ballon, det skulle delas ut efter hur klubbarna har gått i Champions League och i ligorna, men vad kan vi hitta utöver det? Jo, såklart också det afrikanska mästerskapet, och i slutändan så hade man ju faktiskt också viktat det otroligt hårt ju, eftersom Mané kom där. Jag säger inte att han inte förtjänade andra platsen, va? Vi ska komma,
ja, exakt.
Ja, exakt. Jag säger inte att han inte förtjänade den. Men jag tror att det var många som var ganska förvånade, sett också till reaktionerna på Toto Ballon under det här året. Men med det sagt så kommer ju världsmästarnationen 2022 här nu. och världsmästarnationens viktigaste spelare kommer med största sannolikhet vinna Ballon d'Or. Det tror jag verkligen.
Ja, och jag tycker du, alltså, du nämnde ju någonting väldigt rimligt här när vi satt med Niva för flera år sedan och han då singlade fram att Kylian Mbappé kommer nog prenumerera på en hel del Ballon d'Or framöver. Han har ju faktiskt ännu inte vunnit den. Det tycker inte jag att han inte har med rätta. Det har verkligen funnits bättre alternativ alla de här åren. I och med då att PSG fortfarande saknar den där Champions League-bucklan. När Frankrike vann VM, det var ganska många som gjorde det bra. Att Luka Modric fick den. Det var väl alltså så här, hade Mbappé fått den, hade Luka Modric fått den. Jag hade köpt ifall Messi hade fått den på pur klass. Alltså det var ju inte det var ju inte någon liksom, det var inget Lewandowski-rån 2020 när Kylian Mbappé då inte fick Ballon d'Or den gången eller något år senare. Och jag tror att han börjar känna att så här, nu får det fan vara slut på diskussionerna här. Neymar och Messi har gått starkt under hösten här i PSG, men det har ju herregud han också såklart. Men nu tror jag att han vet att liksom, det gäller att gardera sig. Vinner vi inte Champions League, då ska jag i alla fall ha löst ännu ett VM-guld och jag ska göra det som lagets bästa spelare så att ingen behöver tvivla nästa år när det här priset ska delas ut. Jag är världens bästa fotbollsspelare och det tänker han ju visa med all önskvärd tydlighet.
Tycker också att frassen seglar upp ytterligare här. Alltså, vi fick ju höra det från Daniel Olenklint inför VM. Och vi har ju pratat om det, ni som har hängt med, men jag tycker att fransmännen ser bra ut.
Sen är det väl lite så, det tycker jag att man liksom så här, det tycker jag man fick en påminnelse om tidigare idag när Brasilien gick ut utan Neymar mot Schweiz. Alltså, en spelare betyder otroligt mycket för vissa lag. Alltså, brassarna utan Neymar, då har helt plötsligt ett ganska så begränsat lag som Schweiz har inte den där spelaren som du behöver dubbla på eller ibland trippla mot att hålla koll på. Då kan alla ligga i sina block, alla kan ligga i sina ytor, alla kan hålla koll på sin spelare och det finns inte den där liksom givna utgångspunkten som drar på sig all den här uppmärksamheten och bevakningen, vilket gör att ytorna öppnar sig för Vinicius Junior och för Rafinha och för Richarlison och allt vad de heter. Utan då det var ganska lätt att försvara mot ett Brasilien som ändå har liksom, de har 3 poäng i ryggen från premiären, de är tekniskt överlägsna Schweiz. De ska kunna, liksom, tycker jag, på ett helt annat sätt än vad de gjorde första 75 minuterna, spela ut och trycka på för ett ledningsmål. Men det saknas idéer, det saknas konstruktivitet, det saknas en spelare som, men liksom, här, ge mig bollen. Jag vill ha den, jag gör det oväntade, jag bryter linjerna, jag gör min gubbe. Alltså, när den spelaren saknas, ja, då är ju det där laget något helt annat. Det enda jag vill säga med det är ju att hur skulle vi se Frankrike om Mbappé skulle skada sig? Alltså, nu tillhör han ju Frankrike, absolut. Men
alltså, trots att det finns så många olika
alternativ. De har hållit på så många skador att jag vet inte hur många de klarar till. Alltså.
Nej, absolut inte. Men det är ju den där yttersta spetsen. Alltså, de bästa spelarna i världen. De är outbytbara.
Verkligen, och herregud, nu är det ju så att Kylian Mbappé tillhör Frankrike och han är inte skadad, så att det jag pratar om är ju hypotetiskt, men jag tycker man ska komma ihåg att Pogba är out, Kanté är out, Lucas Hernandez är out, Benzema är out. Jag menar, så jävla vast tycker inte jag Frankrikes mittfält ser ut, och plocka bort Mbappé ur ekvationen. Har Griezmann och Kingsley Coman och Ousmane Dembélé och Giroud som någonstans är liksom, det är han som ska förvalta och leverera en slutprodukt av andra spelares serveringar. Men det jag bara vill säga är att jag tycker att Kylian Mbappé har varit den stora, stora skillnaden på ett Frankrike som verkligen ser ut som en guldkandidat och kanske det bästa laget hittills i turneringen och ett lag som kanske snarare inte skriker guld.
Vi kan kasta oss emellan lite, men jag ser nu också kaoset. Det missade jag nämligen där och då, för jag var tvungen att åka från kontoret där jag satt och kollade på Sydkorea mot Senegal. det utbröt ett otroligt kaos efter matchen, säger jag, med röda kort som slängdes. Och...
ja, Paulo Bento, Sydkoreas portugisiska förbundskapten, han fick rött. Han tappade det på domaren för att en
han
hörna...
tappade fullständigt, säger jag.
Ja, visst. Och det där förstår jag faktiskt inte. Alltså så här... Det var väl ganska länge sedan man lärde sig att bara för att det har blivit hörna så har liksom inte lag rättigheten att få slå hörnan. Tilläggstid är tilläggstid. Har då den tilläggstiden
passerat? Jag lever lite med att hörnan måste få slås ändå. Alltså jag skiter lite i vad regeln säger, Gusten. Hörnan ska fan i mig få slås.
Hörnan liksom tillkom ju också en minut efter utsatt tilläggstid. Så att det är också så här. Men
det spelar ingen roll för mig. För lilla mig spelar ingen roll.
Nej, jag fattar. Nej, det är väl klart att det är många hundar som har svårt att sätta sig ner kring de där förändringarna. Men topplocket flög i alla fall, och det var ju en otrolig start på den här dagen när det kommer till liksom underhållande svängiga matcher. Inte bara då Kamerun-Serbien där Pixie fick en stroke, hoppas det går bra med honom, utan även då dagens andra match mellan Ghana och Sydkorea. Där Mohamed Kudus, för de som har missat honom, fortsatte.
Sa jag Senegal och Sydkorea förresten?
Jag vet inte. Jag fattade att du var så exalterad kring Paulo Bentos blödning att jag lyssnade inte så noga. Nej, men för de som mot all förmodan har missat då Mohamed Kudus framfart i Ajax den här Champions League-hösten, så presenterade han sig på den stora VM-scenen här med två mål i segern mot Sydkorea. Och jag tycker faktiskt att Ghana förtjänar en liten jävla ros för sina insatser offensivt. Där kan vi ju verkligen
moral
snacka.
Moral också.
Ja, men moral, men också ett lag som vet att, ja men vad fan, ska vi åka till den här turneringen och ställa 10 gubbar på egen planhalva och riskminimera och försvara vår box och hålla nollan och liksom gneta oss till kryss? Eller ska vi trycka på framåt? För där har vi ett par riktigt, riktigt jävla bra spelare. Och så ser vi vad två mål räcker till. Va, gubbar? Ska vi inte bara göra så? Mm. Det är så jävla skön inställning, tycker jag.
Toto Balotto är sponsrade av Champion. Nu vet ni vid det här laget att de grundades 1919 i Rochester i staten New York. Och att de kom på hoodien på 30-talet. För att NFL och MLB-spelare på sidelines skulle kunna skydda sig mot väder och vind. Och det gör vi än idag. Deras ikonprodukt, Reverse Weave, det var ett sätt att förändra konstruktionen på bomullsplagg. Och man har en patent på detta sedan 1952. Det gör ju så att passformen liksom håller. Den krymper inte. Det är otroliga plagg. Det ska ni såklart handla antingen i flaggskeppsbutiken på Hamngatan 30 i Stockholm. Eller på championstore.com. Och då ska ni använda koden TOTO25 i kassan, oavsett om det är butik eller på nätet. Då får ni nämligen 25% på hela sortimentet. Detta är exklusivt, så det gäller att hänga med och det gäller att göra det nu. Detta kommer inte vara för alltid. 25% alltså, gå till Hamngatan 30 i flaggskeppsbutiken mittemot gallerian eller championstore.com. Vi säger stort tack till Champion som är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är sponsrade av Tre och vi tycker gemensamt att det här samarbetet är väldigt trevligt. Och de gillar ju att spegla oss i oss som är riktiga Tre-kunder, och det blir både trovärdigt och ärligt. Tre vill helt enkelt att det ska vara trevligt. Och eftersom vi är trevliga och de är trevliga, så vill vi bjussa på någonting i den här spotten som vi gillar extra mycket. Och jag har valt ut ett avsnitt ur Never Forget, en del av den. Som kan vara lite så här härlig lyssning mitt i Toto Balotto. För i en värld som så smått börjat återgå till det normala efter andra världskriget skulle det 1950 spelas det fjärde världsmästerskapet i fotboll. Under en stekande månad i Brasilien skulle Kalle Svensson bli Rio-Kalle i Sao Paulo. Hemmanationen chockas djupt och England får en första smak av många kommande mästerskapsdebacken. Vi ska nu berätta historien om det lite bortglömda VM 1950. Ja, den här spotten handlade inte så mycket om Treas produkter, men det var trevligt att vi i flexibilitetens tecken fick göra precis som vi ville. Tack, Tre! Vi sponsrade av den digitala marknadsföringsbyrån Grit. Grit har genomgått en transformation de senaste 2 åren där man har renodlat organisationen för att bli den norrländska utmanaren när det gäller strategi, analys och digital och digitala medieköp. Jajamensan. Byråklimatet idag har gått mot att alla ska göra allt. Ni vet, det är allt ifrån att bygga hemsidor till Google-annonsering och sen så är man givetvis också bäst på att göra film och sociala medier. Allt ska man vara bäst på. Kan man vara bäst på allt? Det svaret vet ni redan. Grit tillför värde genom analys, insikt och plattformsexpertis. Och där är man riktigt jävla grymma. Jag säger så här. Grit är helt enkelt marknadschefens bästa vän. De springer på de bollar som ni inte har tid med och jobbar hårt och långsiktigt för att ni tillsammans ska kunna nå era mål. Kontakta Andreas eller Jakob, mina 2 fina polare, på www.gritmedia.se för bättre marknadsföring idag!
Vill du säga någonting om Argentinas krampaktiga seger mot Mexiko där Lionel Messi till slut blev den stora skillnaden?
Nej, men att den var just krampaktig. Men det finns någonting som jag tror att vi har glömt bort lite, dels här i Toto Balotto, men jag märker på sociala medier och i både TV4 och SVT att man glömmer bort lite att det här är inledningen på VM. Alltså många lag har inte planerat att vara bäst just nu. I första matchen, i andra matchen, det handlar om att ta sig vidare från den här gruppen och sen växa igenom turneringen. Och det är dessutom ett mästerskap som var då föregås av en veckas samling, 10 dagars samling innan. Även om det är länder eller ja, landslag som har spelat ihop sig och liksom gjort långa kval och det är mer eller mindre samma spelare, så kommer man direkt från klubblagssäsongen. Och det kan vara små skavanker, det kan vara saker och ting som inte sitter i det taktiska. Alltså kanske ännu mer än någonsin i det här VM:et så finns det möjlighet att för de här stora nationerna växa in i turneringen. Och det skulle, Argentina skulle kunna vara ett sånt landslag som faktiskt bara växer sig in i den här turneringen. Lika egentligen, eller samma resonemang kring Brasilien, att de bara kanske inte har spelat någon drömfotboll utan Neymar och sådär. Han kan ju mycket väl komma tillbaka in i den här turneringen också och kunna spela, det vet vi ju inte. Och jag menar så här, 2 segrar räcker väl gott, man behöver inte vara bländande. Och jag tycker också när man såg matchen mellan Tyskland och Spanien som jag tycker är en jävligt bra fotbollsmatch, alltså att det händer någonting med Tyskland jämfört med den första matchen när man möter Spanien. Det är liksom, det går inte riktigt att värdera när man möter de här skitländerna, ursäkta uttrycket.
Nej, absolut. Nej, men jag tycker att du sätter fingret på något klokt här, att det är väl klart att Argentina och deras 2 första insatser här följer ju någon slags lat hund i hur det brukar se ut för lag som till slut går och vinner finalen och lyfter bucklan. Det är ju sällan Lex Spanien 7-0 och klapp från start och
så kan bara till och med liksom vara bra, vet du, det kan till och med vara bra att få ett kryss i premiär. Att det är lite krampaktigt och sen så är det lite kniven mot strupen mot ett riktigt bra, eller riktigt bra, mot ett bra landslag som Polen och för Tyskland för den delen också.
Ja, nej, men sen så tycker jag ju att du verkligen sätter huvudet på spiken med att det är ju motståndet och det är liksom crunch time. Det är ju där man liksom kan skilja agnarna från vetet. Att gå ifrån mot ett Costa Rica och spela ut i andra halvlek och så rulla bollarna in och det är någon stolpe in här och det är något försvarsmisstag där och man kanske får någon straff och oj 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 vad det går och så gör man några mål och så är liksom fan, de vann med 7-0, de ser hur bra som helst ut kontra när man gör det mot, herregud, jag säger inte att Spanien liksom så här, på något sätt var någon bluff eller att de inte gjorde en 5+ insats sett till vad de hade för uppgift. Det är klart att de gjorde det, men det är ju mot de riktigt tunga lagen när det verkligen gäller. Det är ju då insatserna vittnar om att är det här ett lag som faktiskt kan få ihop det och skaka fram ett avancemang och väl där så har man liksom skruvat och vänt och vridit och kanske fått tillbaka någon spelare eller kanske fått någon spelare i slag. Det är då man kan få ihop det och det är då det kan gå långt. Där, liksom så här, kolla på Uruguay. Alltså, de hade ju crunch time direkt mot en, liksom, nu är väl inte Sydkorea något världslag, men det är ju en tight och jämn grupp, så att Uruguay visste ju från första början att det här är en match som vi nog behöver vinna, för det är tuffa motstånd i de återstående två matcherna. Man går ut och gör en riktigt blek, trög pissinsats. Ja, ännu mer kniv mot strupen här idag mot Portugal, när man kan hamna i ett uselt läge vid förlust. Och vad gör man? Visst, man har Bentancours läge när han med en tvåfotare tar sig igenom två försvarare och har ett friläge. Men utöver det så är det ju liksom, det är en icke-insats till dess att det är 10 minuter kvar och man ligger under. Igen. Så där känner man ju verkligen, nej, men det här går inte att få upp. Men som du då nämner Tyskland som exempel. Att resa sig från den här förlusten mot Japan och sen göra en sån insats mot Spanien. Ja, det var liksom, det var inte så att Tyskland var välförtjänta av en 3-0-seger. Men jag tycker ju att man visar ju att alltså, man får bett i pressen om man tar metrarna och man får tillbaka Leroy Sané och Fyllekrog.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Den dyker upp som gubben i lådan och bombar in den i krysset. Och helt plötsligt så börjar man liksom vrida och vända på den där tabellen och känna att det är klart Tyskland kommer gå vidare och naturligtvis blir ett lag som ingen vill möta i slutspelet.
Det är också ett mål. Om man inte har sett Fyllekrog innan, man ser bara hans ålder, hans namn, och lite hans bakgrund, att han kallas för gluggen för han har en glugg mellan tänderna. Såg som Werder Bremen presenterade honom med en osmaklig bild på just hans leende i så mycket close-up man kan få. Annan info, det är precis ett sånt mål man förväntar sig att just Fyllekrog ska göra. Också ett viktigt mål. Hade man inte förväntat sig att han skulle komma in och göra ett sånt viktigt mål där han bara liksom mörsar in bollen?
Det enda som är synd, och det enda som inte lirar med Fyllekrogen, det är att han har nian på ryggen.
Ja, jag håller med.
Han ska ju ha 24.
Ja, precis. Eller 15. 15 är ett väldigt deppigt nummer inom fotbollen.
Det är ett väldigt oklart nummer.
Ja. Jag kan inte komma på någon, alltså,
ingen vill ha 15.
Ja, men så till och med 17 har ju någonting med Kevin De Bruyne. Alltså alla nummer har ju någonting, men 15, det har fan ingenting.
15 nu, ingenting.
15, nu kommer någon berätta för mig vilka stora spelare som finns som har haft nummer 15. Men ja.
Jag vill fråga dig några korta frågor bara angående några matcher som vi inte har berört. Hur imponerad är du av Marocko? Eller är det så att Belgien helt enkelt är för kassa?
Nej, lika imponerad som jag var inför. Men det var ju lite av en outsider. Det sa ju i Tutski Balutski också. När det var ju jag som gjorde Marocko. Att när man går tillbaka till deras resa fram till det här mästerskapet och vilka spelare som finns i det laget så var det definitivt inte ett lag som man skulle räkna bort och de hade i det här mästerskapet för att de var i det här mästerskapet för att göra någonting. Så att jag var definitivt inte överraskad, och plus då alltså det pratade vi om i Tutski också. Blir det lite löjligt att vi håller på och refererar till vår egen VM-podd som vi precis har gjort. Men vi pratar ju ändå om förväntningar inför och förväntningar inför den här matchen. Förväntningar inför VM och förväntningar inför den här matchen. Och jag är inte förvånad att det ser ut som det gör. Sen är jag ju lite förvånad över att Kevin De Bruyne kanske inte har varit bättre. Det är väl det.
Nej, å andra sidan så har ju faktiskt de flesta spelarna i Belgien, om inte alla, presterat på en oerhört låg nivå. Och det verkar ju vara riktigt mycket slitningar i den där truppen. Vi alla vet att Kevin De Bruyne och Thibaut Courtois inte är bästa polare. Tydligen så har det skurit sig här mellan Eden Hazard och Leandro Trossard. Dessutom så verkar det som att Batshuayi och Lukaku hatar varandra. De Bruyne pratar öppet om att vi är för gamla. Alltså det verkar ju vara ett landslag som på alla sätt och vis...
På ett sätt som inte bara drar ner förväntningarna, utan det känns nästan lite oskönt.
Ja, verkligen.
När han pratar om det.
Exakt. Mm. Det här är ett landslag som jag tror att Peter Wettergren och Lasse Jakobsson, som är här för att scouta inför EM-kvalet, tyvärr kommer få liksom knögla ihop papprena på. För det kommer vara ett helt nytt landslag när det väl är dags för EM-kval i mars. Alltså, jag ser hur både 4 och 5 och 6 och 7 spelare som har varit med länge här nu, det här är liksom, this is it. Courtois blir såklart kvar, Kevin De Bruyne blir kvar. Men sen så kan jag se hur både Eden Hazard och Vertonghen och Alder Weireld och ett par gubbar till liksom tacka för sig. Det här är inte kul längre. Fan ska vi hålla på för?
Ja, nu kom svenska läraren in där och då känner jag hur mycket jag saknar det här hemma när du är i Katar, Gusten. Hur mycket jag vill ha hem det igen och ge dig en kram. Alltså då stiger kärleken för dig. När det inte är både 4 och 5 spelare, utan det blir 4, 5, 6 och 7 spelare. Du körde kvadruppen här.
Ibland så.
Alltså till och med kvadruppen är ovanlig i de här sammanhangen faktiskt. Den är delikat och härlig.
Vi ska dock påminna alla att Belgien faktiskt har allting i egna händer för att gå vidare. Slår man Kroatien i den sista matchen, då går man till åttondelsfinal. Detta efter att Kroatien gått upp på 4 poäng. Man besegrade Kanada som är ett av blott 2 lag som matematiskt redan är utslagna. Det är de och värdnationen Qatar. Sen så har vi då...
Hade absolut inget på gång.
Nej. Du trodde inte att Kanada skulle kunna göra någonting i den här gruppen whatsoever. Men jag tycker faktiskt att du ska ha någon slags moraliskt rätt här. Jag tycker Kanada har bjudit upp till dans och varit ganska pigga. Man förtjänade ju mycket mer mot Belgien. Man tar ledningen mot Kroatien. Man har bud på att i alla fall göra lite mer match av det. Men jag var faktiskt småimpad av Kroatiens vändning där mot Kanada. Tycker de visar en höjd som jag inte har sett på ganska länge med det där materialet.
Ja, men det finns någonting direkt och en spets i Kroatien. Jag tror att det är det du lite söker efter. Det man har saknat i Kroatien. De har spelat bra, de har rullat runt bollen, de är tekniska. Men man har saknat det där direkta och de här... dräpande målen som kommer och det håller jag med om. Alltså. Det är också
sen tycker jag att det är en ganska tydlig skillnad. Alltså när man väljer att bänka Domagoj Vida och inte spela liksom Vida tillsammans med Lovren och då tvinga ut Gvardiol på en kant, utan nu har faktiskt Gvardiol vuxit ut till en riktig jävla klassback, att man bänkar Vida, spelar Gvardiol på hans riktiga position i mittlåset, då blir liksom inte en spelare som Dejan Lovren synad på samma sätt som han hade blivit bredvid Vida. Jag måste faktiskt säga att jag imponeras av Gvardiol. Jag vet att jag var, alltså så här, han fick klä skott för min aversion gentemot prislappar som har dragit iväg i slutet på transferfönstret. Det var ju inte någonting personligt riktat mot Gvardiol, det var bara det var en hutlös prislapp där det kändes som att nu får det fan räcka.
Ja, men vi hade en diskussion kring det. Jag fattar. Mm.
Men jag tycker faktiskt att han imponerar jävligt mycket. Och när väl Kramaric alltså är i zonen, ja, då kanske det räcker med liksom Kramaric på topp. Man kanske inte behöver Mbappé eller Benzema eller Giroud. Kanada och Qatar alltså definitivt out. I teorin så är också Wales samt Tunisien mer eller mindre borta. Det kommer inte gå för de två lagen. Det vågar jag ta gift på. I övrigt är fan det jävligt öppet inför den tredje omgången som börjar rulla igång då ikväll tisdag med avgöranden i dagarna fyra. Alltså, jag skulle vilja uppmana alla att passa på och faktiskt njuta av de här sista gruppspelsdagarna av fotbollsturneringen som faktiskt bedrivs här. Jag tycker att det är viktigt att separera fotbollen från det övriga i detta världsmästerskap. Men kom ihåg att när gruppspelsfasen är över, då är det lite som att, jaha, nu då? Nu är det bara några matcher kvar.
Nej, men det är klart att spänningen stiger för oss fotbollsälskare då. På lördag, då kör vi faktiskt åttondelsfinaler i Toto Live, Gusten.
Just det. Jag förstod det som att det var en väldigt trevlig helg ni hade där. Eller lördag ni hade.
Ja, men det var mycket trevligt. Tack till alla som kom. Och hoppas att det kommer jättemycket folk på lördag igen. Det var ju en premiär. Alltså en test av väldigt mycket. Alltså vad kan vi göra på scen och hur mycket vill man ha och sådär. Men jag tycker att vi hade hittat ett bra upplägg och ska skruva lite extra här nu inför lördag. Så har vi fyra tillfällen kvar. Den tredje alltså på lördag. 9-10 kvartsfinalerna och sen så La Grand Finale den 18 december. Så kom gärna nu på lördag för att då blir det kul.
Mm. Och jag vill bara pusha för några av matcherna här som spelas i den tredje gruppspelsrundan. Man ser ju oerhört mycket fram emot kvällen. Dels då med den superladdade matchen Iran mot USA, givetvis också England-Wales. Men glöm för guds skull inte Ecuador-Senegal. Jävla fight det kan bli i eftermiddag.
Ja, verkligen. Och alla matcher betyder så otroligt mycket också. Alltså bortom det politiska med USA och Iran och sådär, så är det direkt avgörande hur det ska gå. Och både Iran och USA har chansen här att ta sig vidare och måste vinna. Och det är superhäftigt. En jävligt rolig avslutande omgång.
Mm, vi har redan pratat lite Belgien-Kroatien, vad den betyder. Vi har även Serbien-Schweiz med allt vad den innebär, med spelare med Balkanbakgrund i Schweiz och Serbien som har slarvat bort ett jätteläge att avancera här tidigare mot Kamerun. Grupp H:s upplösning bakom Portugal. Men det finns så mycket som helst. Polen-Argentina parallellt med Saudiarabien mot Mexiko. Fan ska det gå där? Ni vet ju att ni ser varenda sekund av det här mästerskapet via C-more. Vill också slå ett litet extra slag för nattryttarna. Min tjej har kollat på alla hittills tillgängliga avsnitt hemma i sin ensamhet och låter meddela att hon tycker att det är 5+.
Oj då, alltså lilla tipset från Rebban. Vad trevligt.
Jag ska
definitivt kolla på det.
Mm. Härligt. Skaffa C-more Premium Plus abonnemang om ni inte redan har det, så ses vi i rutan. Jag och Backe och Lund, vi rullar vidare här nere i Doha.
Härligt. Nakata.se för biljetter för övrigt, glömde jag säga till Toto Live nu på lördag. Så det är bara att införskaffa en och komma. Jag lovar att ni kommer få kul.
Jag skickade faktiskt ut en liten blänkare på Twitter innan vi spelade in, ifall några av våra lyssnare ville uppmärksamma oss på någonting som vi inte skulle missa här i inspelningen. Jag ska bara scanna av det så att jag i alla fall har kollat.
Ja, men det var ju en som skrev här, Gusten. Mm. Det var ju en som skrev här. Det var roligt att han inte alls tänkte på VM då, utan han ville ha in rättelsen att vinst i kuppen och hamna i EL-kval gäller från 24 till 24-25 säsongen. Så än så länge är den vanliga hypen i vår att vänta.
Det kommer alltså från Walter Eriksson. Mycket bra, Walter.
Jajamensan.
Där får vi såklart pudla och göra avbön. Det är först 2024 som en vinst av Svenska Cupen ger en intåg i Europa League och inte i konferensen. Jag tycker också att Johan Kronvall påminner oss om kanske dagens största rubrik ändå, rent sportsligt. Att Inters målvakt André Onana, första slips i Kamerun, och inte bara det utan en av lagets absolut bästa spelare, alltså lämnade turneringen tidigare idag. Detta efter en dispyt med förbundskapten Rigobert Song, som uppmanade Onana att sluta nitiskt rulla ut bollen och spela med så hög risk runt eget straffområde. Han ville helt enkelt att Onana skulle skyffla iväg den upp på offensiv planhalva med pisset bara.
Risk minimera.
Men det här ska då Onana ha vägrat och sagt att jag ändrar inte på min målvaktsstil, min spelstil. Och att det här ska då ha lett till att Onana tog sitt pick och pack och drog. Känner du i magen att det, liksom, det kanske faktiskt bara var så? Eller att det handlar om något mer?
Nej, men jag åkte hem med Stella från hennes fotbollsträning och hörde på Sveriges Radio att Rigobert Song har sagt att han är visst kvar och är uttagbar till nästa match.
Jaha. Nu börjar det här likna en liksom truppskandal i min smak.
Ja, det är lite mysigt, va? Ja, men man älskar ju ändå förlåtelsen. Gör man inte det? Att man kan enas och kramas och så kan man gå vidare tillsammans istället för att separera.
Frågan är om inte Onana hade satt sig på ett plan ifall Pixie Stojkovic bara hade sytt ihop säcken och vunnit den här matchen. Då kanske det inte hade varit lika intressant att vända tillbaka till Kameruns läger.
Det var i alla fall det senaste jag hörde, och det var från Radiosporten, så jag hänvisar till den källan. Sen vill Emanuel ha, han tycker i alla fall att det vore fint med en liten uppdatering på polisrassien på Backesrum. Har det hänt något mer? Har det smyger runt folk på Backesrum något mer?
Nej, jag har inte sett några fler snutar i Backesrum. Han lever och frodas. Han ångar faktiskt på jävligt bra i gymmet. Hittills så verkar allt lugnt, men
kul ni verkar ha.
Det är väl först när vi ska lämna landet som det visar sig vad ordningsmakten har kokat ihop med Backes pass och liknande.
Vi får se. Jag tycker också att det var roligt, Ture, han uppmärksammade oss på Chris Härenstam, SVT:s kommentator, när han ska han pratar om Darascaeta.
Där står Darascaeta.
Det var kul. Det var kul.
En klassisk tupp i halsen.
Exakt.
Hörrni, vi hörs om några dagar igen, förslagsvis någonstans mellan gruppspel och åttondelsfinaler. Problemet är ju att det handlar ju bara om timmar mellan de olika faserna av den här turneringen. Så att bear with us. Vi gör vårt bästa. Vi försöker alltid leverera en så aktuell podd som möjligt minst två gånger i veckan. Så att ni får helt enkelt hålla tummarna för att vi får till ett avsnitt mellan gruppspel och åttondelsfinaler. Det är i alla fall målsättningen.
Det är målsättningen. Vi är snart tillbaka. Ses på lördag, och du och jag hörs snart, Gustav.
Yes, ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti. Listen, baby.